Well, it certainly is a joy again to be with you tonight.
Det är ett verkligt nöje att få vara här med er igen ikväll.
And it has been a pleasure, a real pleasure to be here in these days.
Det har varit ett verkligt nöje att få vara här de här dagarna.
I want to encourage all of you that are here tonight.
Jag vill uppmuntra alla er som är här ikväll.
You know, I believe that many are the afflictions of the righteous, but the Lord God delivers them out of all of them.
Jag vill tro att många är de här jobbiga stunderna som drabbar de rättfärdiga, men Gud så får oss ur dem allihopa.
And what you've been through in this season of life, as well as the life of your church.
Det som ni har gått igenom i den här säsongen av livet och er församling.
Is by divine design.
Så är gudomligt designat.
The Lord is perfecting his life and the lives of his people.
Gud så gör Guds folk perfekta genom det här.
I believe with all my heart that the church was born in fire and it'll be taken out in fire.
Jag tror att kyrkan blev född ur eld och kommer att tas ut genom eld.
The scripture says all they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Och alla som lever i Jesus Kristus kommer att få gå igenom hårda tider.
In the United States during these days the question is asked.
I USA i de här dagarna så frågas frågan.
What's wrong with the church?
Vad är det för fel med kyrkan?
I mean, it's so full of carnality and immorality and hypocrisy.
Den är så full av lögner och omoralitet.
And we desperately need revival is what many people say.
Vi behöver desperat förnyelse, säger folk.
Because the church is in such poor health and it's in such a very, very bad state.
Kyrkan har en så dålig hälsa och befinner sig i ett så dåligt.
But let me say that they're not looking at the true church.
Men låt mig säga att de ser inte den sanna kyrkan.
Because the true church is alive and well.
För den sanna kyrkan är levande och mår bra.
The true church is not living a life of hypocrisy and immorality.
Den sanna kyrkan så lever inte ett liv i omoraliskhet.
Now when I talk about the true church, I'm not talking about a perfect church.
Och när jag pratar om den sanna kyrkan så pratar jag inte om en perfekt kyrka.
But so many people that are inside churches today, they're living in continuous sin.
Men så många människor som finns inne i de här församlingarna idag så But fortsätter att leva i synd.
They're not truly born again.
De är inte sant frälsta.
What people are looking at is not the true church.
Det som folk ser är inte den sanna församlingen.
The true church is alive and well.
Den sanna församlingen är levande och mår bra.
Now, I want to encourage you once again as this part of the body of Christ.
Jag vill uppmuntra er som den här delen av Kristi kropp.
I just commend your faithfulness.
Jag uppmuntrar er för er trofasthet.
This is wonderful.
Det här är underbart.
I am so encouraged.
Jag är så uppmuntrad.
I'm encouraged by the life of God in this little assembly.
Jag är uppmuntrad av Guds liv i den här lilla församlingen.
And as I've already told some of you, your labor is not in vain in the Lord.
Och som jag redan har sagt åt några av er, att ett arbete är inte för intet.
Now, I believe God will cause his true church to grow in his time.
Jag tror att Gud kommer att få sin sanna församling att växa, men i hans tid.
Now, you might try to use the world's methods to make the church grow.
Man kanske försöker få använda världens metoder för att få församlingar att växa.
Some people these days, they bring the world into the church to make it grow.
Somliga människor i dagens tid så tar in världen in i församlingen för att försöka få den att växa.
They'll bring in lively singing.
De tar in en väldigt livlig sång.
And celebrities.
Kändisar.
And they use all types of lively music.
All sorts livlig musik.
And there's all types of entertainment that they do to draw a crowd.
Och en massa saker som de bara gör för att få en stor grupp.
But the thing is the true church does not have to be entertained.
Men sanningen är att den sanna kyrkan så ska inte behöva underhållas.
When God calls his church out of the world, they do not have to be entertained.
När Gud kallar sin kyrka så behöver det inte underhållas.
And so, here's the thing you need to understand.
Här är en sak som ni måste förstå.
If I take off right here and I run my head into that wall over there.
Om jag springer härifrån och kör mitt huvud in i väggen där.
My head is not going to grow, it's going to swell.
Så kommer inte mitt huvud att växa utan det kommer att svälla.
People might gather around and say, look how much your head has grown.
Folk kanske samlas runt mig och ser titta hur mycket ditt huvud har växt.
But it's not grown, it's swelling.
Men det har inte växt utan det har svällt.
And that's what's happening today. You know, many churches are trying to make the church grow without God.
Det är det många församlingar försöker, de försöker få sin församling att växa men utan Gud.
So they're swelling.
Det sväller.
And in the church, many of these churches are accommodating more goats than they are sheep.
Många i de här församlingarna så håller getter istället för får.
This is a mixed multitude.
Det är en väldigt blandad församling.
So sadly, what you look at today when you look at many churches is not the true church, but you look at a false church.
Det ni ser idag är ofta en falsk kyrka och inte en sann kyrka.
Now here's the interesting thing.
Här är det som är intressant.
Do you know that the body of Christ is comprised of all kinds of different people from different denominations?
Vet ni att den sanna kyrkan är sammansatt av människor från många olika församlingar och denominationer, samfund.
Who embrace the evangelical faith of the Bible.
Som tar emot den evangeliska tron från Bibeln.
So we're not talking about a particular church tonight.
Vi talar inte om en specifik kyrka idag.
We're not talking about a particular denomination.
Vi pratar inte om ett specifikt samfund.
Now one more thing about church growth.
En sak till om en växande församling.
Here's all that you need to know about church growth.
Här är allt du behöver veta om en växande kyrka.
You want to see your church grow?
Om ni vill se er församling växa.
Acts chapter 2 verse 42.
Så får ni gå till Apostlagärningarna kapitel 2 vers 22.
The Bible says that they continued steadfastly in the apostles' doctrine.
Det sa att de fortsatte att hållas fast vid apostlarnas läror.
And in fellowship.
Och i gemenskap.
And in breaking of breads.
Och brödsbrytande.
And in prayers.
Och i bön.
So how do we measure a true church?
Hur mäter vi en sann församling?
They're going to continue in the book.
De fortsätter i den här boken.
They're going to continue in fellowship.
De fortsätter i gemenskap.
It's not going to be a superficial fellowship, but a real spiritual gathering.
Det kommer inte vara en ytlig församling utan en riktig andlig gemenskap.
They're going to continue to partake of the Lord's table.
De kommer att fortsätta dela Guds nattvard.
And they're also going to continue in prayer.
Och de kommer också fortsätta i bön.
Now, if you read a few verses beyond that in chapter 2.
Om ni fortsätter att läsa några verser därifrån i kapitel 2.
Then it says, while they're doing those things.
Det säger att så länge de gör de här sakerna.
That God adds to the church daily such as should be saved.
Så kommer Gud att lägga till dagligen så att den blir räddad.
So my part is I don't have to worry about filling the church up.
Min del är att jag behöver inte oroa mig att fylla kyrkorna.
I don't have to worry about seeing the church enlarged.
Jag behöver inte oroa mig för att se att församlingen växer.
As a leadership and as a people in this little assembly.
Som ett ledarskap och som folk i den här lilla församlingen.
If you will teach strong doctrine from the Bible.
Om ni lär folk stark lära från Bibeln.
And you appropriate that in your life.
Och ni tillämpar det här i era liv.
And you will continue in fellowship with one another, encouraging one another.
Och ni fortsätter i gemenskap med varandra och uppmuntrar varandra.
And you will partake, remembering the Lord in partaking of the Lord's table.
Och ni fortsätter att minnas Herren Jesus Kristus i nattvarden.
Keeping Christ first in all things.
Håll Kristus först i alla saker.
And then you know what it is to engage in secret prayer.
Och ni vet att vad det är att be i hemlighet.
And in corporate prayer as a body.
Och tillsammans som en kropp.
You don't have to worry about your church growing.
Så behöver ni inte oroa er för att om er församling växer eller inte.
God's going to give the increase in his timing.
Gud ger tillväxt i hans tid.
So with that said tonight, let's just talk once again about what is the foundation of the true church.
Med det här sagt så ska vi prata om vad grunden är för den sanna församlingen.
The Bible says that the gospel is the power of God unto salvation.
Bibeln säger att evangeliet är Guds styrka i frälsningen.
And this gospel that saves also sanctifies.
Evangeliet som räddar så helgar också.
And the gospel that sanctifies also sustains us.
Evangeliet som helgar oss så uppehåller oss också.
It gives us strength.
Det ger styrka.
Stability.
Stadighet.
Purpose for living.
Mål I livet.
This is the gospel of Jesus Christ.
Det här är Jesu Kristi evangelium.
Now there's a lot of question today about what is the gospel.
Det finns en massa frågor idag om vad är evangelium.
And you've got to understand something, that the gospel is more than just God so loved the world.
Man måste förstå att evangelium är mer än det här att ty så älskade Gud världen.
There's so much more than just the death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
Det är så mycket mer än Kristi död, begravning och uppståndelse.
Now, are those two definitions wrong?
Är de här två definitionerna fel?
No, they're not wrong because they're biblical.
Nej, det är inte fel för det är bibliska.
But there's so much more to the gospel than that.
Men det finns så mycket mer till evangelium än det här.
As my friend Paul Washer says,
som min vän Paul Washer säger,
when we get to heaven, we'll know a lot.
När vi kommer till himlen så kommer vi att veta mycket.
But he said, when we get to heaven in our glorified body,
men han säger, när vi kommer till himlen I vår uppståndna kropp,
we'll be chasing down the gospel for all eternity.
Så kommer vi att jaga evangelium hela livet, resten av evigheten.
You'll never be able to explore the depths of the gospel.
Man kommer aldrig att kunna gräva tillräckligt djupt I evangeliet.
It is a vast, profound mystery.
Det är ett väldigt stort mysterium.
But when that gospel comes and takes root in your heart,
när det här evangeliet kommer och lägger rötter I ditt hjärta,
your life will change.
Så kommer ditt liv att förändras.
Now, what is the gospel?
Vad är evangelium?
It's an understanding that Christ came into the world to save sinners.
Det förståelsen är att Kristus kom till världen för att rädda syndare.
Now Christ was no mere man.
Kristus var inte bara man.
The Bible says in John chapter 8 verse 32, Jesus said, if you believe not that I am God, you will surely die in your sins.
Sorry, what was that, sir?
John 8:32. He said, if you believe not that I am God, you shall surely die in your sins.
Johannes 8:32.
So see, really the beginning of the gospel is recognizing who the person of the gospel is.
Att känna igen evangelium, att känna igen vem som personen I evangelium är.
You see, the Bible says that God was in Christ reconciling the world unto himself.
Bibeln säger att Gud var I Kristus för att rädda världen från sig själv.
Was that the correct reference, John 8:32? It's not? I'm sorry. Okay, well, I'm quoting it right. It's just apparently I've got the wrong maybe it's John 8:24. See if that's not it.
Can you read it again in English, please, sir?
Yeah, yes, just a minute. Is that it?
Okay.
Yeah, John 8:24. I'm sorry.
Johannes 8:24. Därför sade jag att ni ska dö era synder, ty om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö era synder.
Now here's something once again that's very vital.
Här är något igen som är väldigt viktigt.
God wrapped himself in human flesh.
Gud gjorde sig själv till människa.
He came into this world to be born of a virgin.
Han kom till den här världen och blev född av en jungfru.
That's what we call the incarnation.
Det vi kallar för inkarnation.
He lived among men and lived sinlessly.
Han levde bland människorna men han levde syndfri.
The scripture tells us that he died a cruel death on the cross.
Bibeln säger att han dog en väldigt våldsam död på korset.
He was raised by the power of God from the dead.
Han blev uppstånden genom Guds kraft från de döda.
He ascended into the heavenlies and sat down on the right hand of God.
Han uppsteg till himlen och sitter på Guds högra sida.
You want to know why he did it?
Vet ni varför han gjorde?
To make worshippers out of rebels.
För att göra worshippers. Tillbedjare av rebeller.
You see, we were all rebels.
Vi är alla rebeller.
Undone.
Och ogjorda.
We were blind.
Vi var blinda.
We were just full of sin.
Vi var fulla av synd.
And see, until a person recognizes that, they cannot be saved.
Och tills en människa känner igen det här, så kan de inte bli frälsta.
Because Jesus said, I came not to call good people to repentance, but sinners.
Jag kom inte för att kalla goda människor till omvändelse utan syndare.
So this Christ who was God in the flesh.
Den här Kristus som var Gud I en människas kropp.
He lived a sinless life.
Han levde ett syndfritt liv.
He died upon the cross a substitutionary death for sinners.
Han dog på korset istället för syndare.
That they might have everlasting life.
Så att de kan få ha evigt liv.
And that is the gospel.
Och det där är evangelium.
But let me just say one more thing here before we move on.
Låt mig bara säga en sak till innan vi går vidare.
It is possible, and even in this small assembly, there may be one that this applies to.
Det är möjligt till och med en liten grupp som det här att det här talat till någon.
You know all the academics of the gospel.
Alla akademiker inom evangeliet.
Everything that I just explained the last few minutes, you believe in your mind.
Allt det här som jag just förklarar så tror ni i ert huvud.
But there's a lot of people in the church today that believe all those things.
Men det finns många människor i kyrkan idag som tror alla de här sakerna.
But the gospel has only gotten to their mind.
Men evangelium har bara kommit så långt som till deras hjärna.
It has never touched and transformed their heart.
Det har never tagit fast i deras hjärta.
It's what Paul said in the book of Thessalonians.
Det som Paulus säger i Thessalonikerbrevet.
He said, when our gospel came, it came not in word only, but in power.
Can I have the reference, please?
1 Thessalonians chapter 1 and verse 5.
Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och heligande. I fullt mått, ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull.
Now, how did he know that the gospel came to these people in power?
Hur visste han att evangelium kom till de här människorna i kraft?
It's because later on in the chapter you read these words.
Senare i det här kapitlet så läser ni de här verserna.
He said, you have a faith that works.
Can I have the reference, please?
Okay.
So I can get the right words.
Let me just go back and look at it.
Verse 8.
Verse 8.
Okay. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i makten.
Okay. You also have a love that labors.
Ni har också en tro som arbetar.
And you have a patience of hope.
Och ni har hoppets trofasthet.
He also says in that chapter that you've turned from idols and turn to the true and living God, and now you serve him.
Det står också i det kapitlet att ni har svängt bort från avgudar och tjänar nu den levande guden.
Now we're talking about somebody that has experienced the dynamic of the gospel.
Vi pratar om någon som har upplevt dynamiken i evangelium.
And this is so important.
Det här är så viktigt.
Because you've got a lot of people who have wrapped their mind around the gospel that have never been born again.
Det finns så många som har fått sin hjärna att förstå evangelium men inte har kommit någon längre.
It's when God takes the initiative to do something for you that you can't do for yourself.
Det är när Gud tar initiativet att göra någonting för dig som du inte kan göra för dig själv.
You see, the question in salvation is this.
Frågan i frälsningen är den här.
Has God done anything for you?
Har Gud gjort något för dig?
I mean, you've done all kind of things yourself, but has God ever taken the initiative to do anything for you?
Du har gjort en massa saker själv, men har Gud tagit initiativ att göra någonting för dig?
The scripture says in Romans 2:4, it's the goodness of God that leads to repentance.
Romarbrevet 2:4.
Romans chapter 2, verse 4.
Bry dig inte om Guds oändliga godhet, föredragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?
The scripture says that we are saved by grace through faith and that not of ourselves.
Bibeln säger att vi är omvända genom nåd och inte genom oss själva.
You can't believe after a saving sort.
Du kan inte tro efter en frälsande någonting.
Saving faith is something that comes from God.
Frälsande tro är någonting som kommer från Gud.
Furthermore, the Bible says that God causes a light to shine out of darkness.
Bibeln säger också att Gud får ett ljus att lysa i mörkret.
To shine in our hearts.
I våra hjärtan.
To give the knowledge of the glory of God.
För att ge kunskap om Guds härlighet.
In the face of Jesus Christ.
I Kristi ansikte.
These are things that God does.
Det här är de sakerna som Gud gör.
So I ask you, has God done anything for you?
Så jag frågar er, har Gud gjort någonting för er?
You know, they asked somebody one time, said, wouldn't it be wonderful if a certain celebrity got saved?
Jag fick frågan någon gång, skulle det inte vara härligt om en viss kändis skulle bli frälst?
And the guy says, can you imagine what this man could do for God?
Och de säger att, kan ni tänka er vad den här människan skulle kunna göra för Gud?
And the guy says, sir, can you imagine what my God could do for this man?
Och man säger att men kan du tänka dig vad min Gud skulle kunna göra för den här mannen?
Once again, friend, I ask you, this is a serious matter. Has God done anything for you?
Igen, vänner, så frågar jag, det här är väldigt allvarligt. Har Gud gjort någonting för er?
So if God's done something for us, we are new creatures in Jesus Christ.
Så om Gud har gjort någonting för oss, så är vi nya skapelser.
Now, when we talk about being a new creature, we're talking about the whole man.
Vi pratar inte bara om att vara en ny skapelse, vi pratar om att vara en helt ny man.
You think differently.
Man tänker annorlunda.
You talk differently.
Man pratar annorlunda.
You react to circumstances differently.
Man reagerar till situationer annorlunda.
You grieve when you don't please God.
Man sörjer när man inte glädjer Gud.
You walk a different path.
Man går en annorlunda stig.
You live an entirely different lifestyle.
Man lever en helt annorlunda livsstil.
You dress differently.
Man klär sig annorlunda.
You adorn the gospel with Christian modesty.
Man adorn.
Adorn. You clothe it. You embellish it.
Man gör Kristi evangelium vackert med sig själv.
I mean, everything changes.
Allt förändras.
So this is what we're going to talk about for the next few moments.
Det här ska vi prata om de här kommande stunderna.
Now that was just my introduction, okay?
Det här var bara min introduktion, okay?
I want you to look with me in 2 Corinthians chapter 5.
Jag vill titta, bläddra mer till andra Korintherbrevet kapitel 5.
I'm going to have our sister read for us chapter 5 and verse number 17.
Kapitel 5 och vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.
Okay. Now, you notice first of all he said if any man be in Christ, he is a new creature.
Ni märkte först och främst att han säger den som är i Kristus är en ny skapelse.
And this is the very essence of Christianity.
Det här är kärnan av kristendomen.
It's not that you're in the church or that you're a good moral person.
Det är inte att du finns i en församling eller att du är en god moralisk person.
But rather that you're in Christ.
Men att du är Kristus.
Now he tells us what is the result of that.
Han berättar åt oss vad resultatet av det här.
You're a new creature.
Man är en ny skapelse.
Once again, everything has been touched by the grace of God.
Igen, allting har blivit vidrört av Guds nåd.
But then he shares with us the outworking of that.
Men nu delar han med sig det som hur det här fungerar i praktiken.
He said, "All things passed away, and all things become new."
Allt som har farit och allt som är nytt.
Now, here's something very important, okay?
Här är någonting väldigt viktigt.
The question is, has things become new in your life?
Frågan är, har saker och ting blivit nya i ditt liv?
Now, when Paul says all things become new, I have a question for you.
När Paulus säger att allting blir nytt så har jag en fråga till dig.
Does that mean that everything becomes new?
Betyder det här att allt blir nytt?
I mean, look, if you were working a secular job.
Om ni jobbar i ett vanligt jobb.
And after you came to know Christ as Savior and you went to work on Monday morning.
Och när du lärde känna Kristus och fick till jobbet på måndag morgon.
Did your unsaved boss say to you, "We understand you became a Christian over the weekend"?
Sa din chef att vi förstår att du blev kristen över helgen.
And so we want to honor that by giving you a pay raise.
Så vi vill ära dig i det här genom att ge dig påökt i lönen.
We're going to increase your salary.
Vi ska ge dig påökt.
That didn't become new, did it?
Det blev ett nytt.
Now, when you came to Christ as your Savior, did you get a brand new set of in-laws?
När ni blev kristna fick ni nya svärföräldrar.
You may have hoped that would have been the case, but that didn't happen.
Ni kanske hoppades på det, men det blev ju inte så.
A lot of people would love the prospect of getting a brand new mother-in-law.
Många människor så skulle önska att få en helt ny svärmor.
But that didn't happen, did it?
Men det hände inte.
You see, what I want you to understand, and pardon my frivolity there momentarily, but when Paul says everything becomes new, it doesn't mean everything in general.
Sorry.
When he says all things become new, it doesn't mean everything.
När han säger att allt blir nytt så betyder det allt.
But he's talking about specific things in your life will immediately change.
Men han pratar om specifika saker i ditt liv som kommer att bli förvandlade omedelbart.
Now, in order to find these things, we find them in the Bible.
För att hitta de här sakerna så får vi söka dem i Bibeln.
And this is beautiful because we're going to find them in this context.
Och det här är vackert, vi kommer att hitta dem i det här sammanhanget.
And the first thing I want you to see.
Och det första saken som jag vill att du ska märka.
Is in verse 14.
Finns i vers 14.
Now, Sarah, if you would read verse 14.
Är jag sansad, är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött.
Now you know what the first thing is that becomes new?
Vet ni vad som den första saken är som blir nytt?
Is the love of Christ.
Är Kristi kärlek.
There's a new passion for living.
Det finns en ny passion för att leva.
Now I know you folks are not ignorant, you know, but just in case somebody has missed it, let me just remind you of something.
Och jag vet att ni människor inte är dumma, men om ni har missat det så tänker jag påminna er om det.
You notice that he says it's the love of Christ that constrains us.
Han säger att det är Kristi kärlek som håller oss tillbaka.
It's not our love for Christ, but it's the love of Christ.
Det är inte vår kärlek till Kristus utan vår kärlek för Kristus.
It's Christ's love for us.
Det är Kristi kärlek för oss.
Now, I'm going to talk about before I came to Christ for a minute.
Jag ska prata mer lite om mitt liv före jag blev kristen.
You know my whole motivation for coming to church?
Min enda motivation för att komma till kyrkan
was fear of man.
Var rädsla för människan.
I wanted to come to church to please my peers.
Jag ville komma till kyrkan för att göra mina vänner glada.
I wanted people to affirm me.
Jag ville att folk skulle klappa mig på axeln.
I wanted to impress them.
Jag ville imponera på dem.
I wanted to make sure that they knew that I was a part of the groupie.
Jag ville se till att de visste att jag var del av gruppen.
And so you see, even though I lived a hypocritical life away from the church, yet when I'd come to church, I could fare with the best of them.
Fastän jag levde ett hyckleri till liv, så vill jag ändå visa när jag kommer till kyrkan att jag men så här är på riktigt.
I mean, I could talk like they did.
Jag kunde prata som de gjorde.
I could pray like they
did. Jag kunde be som dem.
I mean, I did everything that other Christians did.
Jag gjorde precis alla saker som andra kristna gjorde.
But when I got away from the church, I lived an entirely different life.
Men när jag steg ut kyrkan så levde jag ett helt annorlunda liv.
Everything revolved around me.
Allt snurrade runt mig.
I knew nothing of the love of Christ constraining or motivating me.
Jag visste ingenting om ett liv med Kristus som höll mig tillbaka och motiverade mig.
So I did everything I could to please men.
Jag gjorde allt för att göra människor nöjda.
Now you see, when you're a new creature in Christ, the love of Christ constrains you or motivates you.
När man är kristen så kommer Kristi kärlek att motivera dig att hålla oss tillbaka och motivera dig.
But now here's something that's very important to understand again.
Här är en sak som är viktig att förstå.
There's 10,000 miles difference between knowing how much Jesus loves you and experiencing the love of Jesus.
Det finns 10,000 kilometer skillnad mellan att veta att Kristus älskar dig och att veta att Kristus älskar dig.
You can sing about the love of Jesus.
Du kan sjunga om Kristi kärlek.
And you can talk about his love.
Och du kan prata om hans kärlek.
But yet you've never experienced the reality of the love of God being shed abroad in your heart by the Holy Spirit.
Men du har aldrig fått uppleva hur Guds kärlek har genom Helige Ande spridit sig i ditt liv.
You've got no concept or personal grasp of the love of God.
Du har inget koncept om Guds kärlek.
You know, the Bible says that the love of God is poured out in our heart by the Holy Spirit when we come to Christ.
Bibeln säger att Kristi kärlek blir spritt ut i våra liv genom Helige Ande när vi blir kristna.
In fact, I want to ask you tonight, do you know anything of the reality of God's love abiding in your heart?
Jag vill fråga er ikväll, känner ni till verkligheten när Kristus finns i era liv?
You see, when I was lost, I didn't know the Savior.
När jag var borttappad så kände jag inte frälsaren.
As I said, my whole motivation for doing the things I did was fear of man.
Men den enda motivationen jag hade för att göra de saker som jag gjorde var rädsla för människor.
And so therefore, when I got away from the church, I had nothing to motivate me.
Så när jag kom bort ur kyrkan så hade jag ingenting som motiverade mig.
There was nobody to please.
Det fanns ingen att göra nöjd.
So I just lived for myself.
Så jag levde för mig själv.
I ask you tonight, do you know anything of the love of God constraining you?
Vi frågar ikväll, har ni någon av Guds kärlek som håller er tillbaka?
Has the Holy Spirit used the Word of God to show you how much Jesus loved you and is that the motivation in your life?
Har ni någonting av Bibeln er som säger hur mycket Gud älskar er och finns era liv?
Now there's a second thing I want you to see.
Det finns en andra sak som jag vill att ni ska se.
Look at verse 15.
Titta på vers 15.
Not only have we seen that a new creature has a new passion.
Vi har inte bara sett att en ny skapelse har en ny passion.
And that's the love of Christ.
Och det är Kristi kärlek.
But also in verse 15 we see that there is a new purpose for living.
Och men vi ser också i vers 15 att det finns en ny motivering för att leva.
Look at that verse.
Titta på den här versen.
Read that for us, Sarah.
Och han har dött för alla, för de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem.
You see, the former reason for my living was I lived for myself.
Jag levde förut för mig själv.
Now that I'm a new creature in Christ, I live for him.
Nu när jag är en ny skapelse i Kristus så lever jag för honom.
You see, God, through the power of salvation, delivers us from a self-centric life.
Gud genom frälsningen så släpper oss fria från ett självcentrerat liv.
So our life ceases to revolve around us.
Vårt liv slutar att snurra runt oss.
And begins to revolve around him.
Och börjar att fokusera på honom.
Now, I do some weird things sometimes.
Jag gör konstiga saker ibland.
And I know probably you say, well, I've known you long enough, Brother Don, that I wouldn't doubt that.
Och ni säger säkert att vi har känt det tillräckligt länge och vi tvivlar inte på det här.
One thing I do is I like to walk through old cemeteries.
En sak som jag gör är att jag tycker om att gå igenom gamla gravgårdar.
Not because I have an unhealthy appreciation for the dead.
Inte för att jag har en ohälsosam uppskattning för de döda.
But it helps me think about eternity.
Men det hjälper mig att tänka på evigheten.
Because I realize if the Lord doesn't come back one day, they're going to put my body in a grave like that.
Jag vet att om Herren inte kommer tillbaka så kommer det en dag att sätta min kropp i marken.
And so I'll walk through cemeteries and I'll pray and I'll meditate.
Och så jag går genom gravgårdar och jag ber och jag mediterar.
And sometimes I'll stop and I'll read some of the grave markers.
Ibland så stannar jag och läser vad det står på stenarna.
In the United States we have a lot of graves that are older graves that have things etched in the tombstone.
I USA så har vi mycket gamla stenar där finns inristat i gravstenar.
Now one day I was walking through an old cemetery.
En dag så gick jag genom en gammal gravgård.
And I came upon a fresh grave.
Och jag kom till en nygrävd grav.
And they had just apparently put the grave marker down at the head of the grave.
Och de hade just satt dit gravstenen.
And so I saw this grave, this tombstone, and I saw the man's name.
Jag såg den här graven och jag såg mannens namn.
And I saw the day of his birth and the date of his death.
Och jag såg hans födelsedatum och jag såg hans dödsdatum.
And then in that tombstone were etched these words.
Och på den här stenen så fanns det inskrivet de här orden.
It says he had it his way.
Det står att han fick det sin väg.
He had it his way.
Han gick sin väg.
Now, brothers and sisters, let me tell you something.
Bröder och systrar, låt mig berätta någonting.
If that man had it his way, he's in hell.
Om den där mannen gick sin väg, så är han i helvetet.
He is burning in hell.
Han brinner i helvetet.
Because you see only Christians.
För ni ser bara kristna.
Know the reality of Christ having his way in their lives.
För bara kristna känner till verkligheten av Kristus som och går i hans väg.
You see, the new purpose for living is that we no longer live for ourselves.
Nya meningen i livet är att vi inte längre lever för oss själva.
But we live into him.
Men vi lever för honom.
Who was raised from the dead.
Som steg upp från de döda.
New purpose.
Nytt motiv.
Years ago I was in a church.
För många år sedan så var jag i en kyrka.
There was a young man in that church.
Det fanns en ung man i den där kyrkan.
He'd been married a little over a year.
Han hade varit gift lite över ett år.
And he came to me after I preached on Sunday morning.
Han kom fram till mig efter att jag hade predika på söndag morgon.
And he said to me, Brother Don, can I talk to you?
Han frågade mig, Broder Don, kan jag få prata med dig?
I said, have a seat. So we sat there together.
Sätt dig, och så satt vi där tillsammans.
And we talked for quite a while.
Vi pratade en ganska lång stund.
And he told me, he says, I'm not sure I'm a Christian.
Han sa åt mig, jag är inte säker på att jag är kristen.
I said, well, tell me about it.
Berätta åt mig, sa jag.
He said, I've made numerous professions of faith.
Han sa, jag har många gånger erkänt att jag är kristen.
I've prayed the sinner's prayer many times.
Jag har bett syndarens bön många gånger.
But my life hasn't changed.
Men mitt liv har inte förändrats.
The matter of fact, it's as bad as it's ever been.
Och faktum är att det är värre än det någonsin har varit.
Even though I still attend church.
Fastän jag fortfarande går i kyrkan.
Well, I said, I'm not going to sit here and lead you into another prayer.
Och jag sa, jag tänker inte sitta här och leda dig ännu en bön.
I do want to pray for you.
Jag vill be för dig.
But I said, you do understand the nature of the gospel.
Och jag sa, men du förstår väl naturen av evangeliet.
I said, recognizing that you're a sinner.
Att se att du är syndare.
And you're willing to leave your sin, repent.
Och att du är villig att lämna din synd och svänga om.
And believe on the finished work of Christ for salvation.
Och tro på det färdiggjorda arbete som Kristus har gjort för frälsningen.
Yes, I understand that.
Han sa, ja, jag förstår det.
But once again I asked him, I said, has God done anything for you?
Men än en gång så frågade jag honom, har Gud gjort någonting för dig?
He said, no, I can't say he has.
Och han sa, nej, jag kan inte säga att han har gjort det.
I said, well, let me pray for you.
Låt mig be för dig, sa jag.
And I prayed that God would open his eyes.
Och jag bad att Gud skulle öppna hans ögon.
That God would give him understanding.
Att Gud skulle ge honom förståelse.
And that the power of God would come to his life.
Och att Guds kraft skulle komma in i hans liv.
So after I prayed for him.
Så efter att jag bad för honom.
I told him, I said, seek the Lord while he may be found.
Så sa jag, sök Herren medan han ännu kan hittas.
That afternoon he went to the fields.
Den eftermiddagen så gick han ut på fälten.
He walked around the fields for hours.
Han gick runt på det här fältet i timmar.
Crying out to God.
Han ropade till Gud.
First few hours nothing happened.
Första timmarna så hände ingenting.
But he was so desperate.
Men han var så desperat.
Have you ever noticed this in the Gospels?
Har ni någonsin märkt det här i evangelium?
Anybody that comes to the Savior for mercy.
Den som kommer till Herren för nåd.
And they're desperate.
Och är desperata.
He never turns away.
Så svänger han aldrig bort från sig.
Christ drew near to him.
Kristus drog sig nära honom.
And that afternoon, this young man.
Och på den här eftermiddagen så kom den här unga mannen.
Was gloriously born again.
Så blev han på nytt född.
God lifted the burden of sin.
Gud lyfte bort syndens börda från honom.
He came the next night when I was preaching at another church.
Han kom tillbaka till när jag predikade en annan församling, så kom han dit nästa kväll.
And after service was over, he followed me out to my car.
Och efter att gudstjänsten var slut så följde han mig ut till min bil.
He said to me, Brother Don, can I just talk to you for a minute?
Han sa, Broder Don, kan jag få prata med dig en stund?
I said, yes.
Och jag sa, ja.
And he said, yesterday I really believe God saved me.
Han sa, igår tror jag verkligen att Gud frälste mig.
I said, praise the Lord.
Jag sa, prisa Herren.
That's great.
Det är härligt.
And he says, you know, years ago when you preached in my church.
Han sa, för många år sedan när du predikade i vår församling.
And I was a teenager.
Och så var jag tonåring.
He said, I was very rebellious.
Han sa, jag var väldigt rebellisk.
And he said, one night while you were preaching, I was sitting toward the back of the church with a group of teenagers.
Nej, en kväll när du predikade så satt jag bak i kyrkan. Med tillsammans med en grupp tonåringar.
And he said, I was talking in the service and distracting the others from hearing.
Jag pratade under gudstjänsten och distraherade andra från att lyssna.
He said, would you please forgive me for that?
Han sa, kan du snälla förlåta mig för det här?
I looked at him and said, certainly I do.
Och jag sa, naturligtvis så gör jag det.
I said, I don't remember that.
Jag sa, jag kommer inte ihåg det.
He said, well, it happened.
Och han sa, men det hände så.
He said, that night in the service. He said, you call me down.
Han sa, i den gudstjänsten så kallade du på mig.
And I told him, I said, I hardly ever do that.
Han sa, jag gör nästan aldrig det.
I said, the only way I would do that is if it really was bad.
Han sa, den enda orsaken jag skulle prata med någon är om det var verkligt dåligt uppförande.
He said, well, it was very bad that night.
Och han sa, det var väldigt dåligt den kvällen.
But he said, I disturbed the service.
Jag upprörde den här gudstjänsten.
He said, would you please forgive me?
Kan du snälla förlåta mig?
I said, sure, I forgive you.
Klart jag förlåter dig.
We went inside.
Jag gick in.
And I found out later that God had already been at work in this young man's life.
Jag fick reda på senare att Gud hade redan börjat på ett arbete i den här mannens liv.
Just since he had been saved the day before, God had already been bountifully at work.
Bara sen Gud hade dagen före frälst den här mannen så har han jobbat massor i mannens liv.
He had destroyed someone's pickup truck.
Den här mannen hade förstört någons bil.
And he went back and apologized to this man.
Och han gick och bad om förlåtelse till den här personen.
He told the man, I did it.
Han sa till den här mannen, det var jag som gjorde det.
And then he wrote the man a check covering the amount of damage that was done to his truck.
Och så skrev han en check där det täckte allt som hade blivit förstört på den här bilen.
Two nights later, his father-in-law sat down across the table from me.
Två kvällar senare så satte sig hans svärfar ner framför mig vid bordet.
And he says, God is doing unusual things in my son-in-law.
Han sa till mig, Gud håller på att göra helt ovanliga saker i min svärsons liv.
He said, you know, years ago when he was dating my daughter.
För många år sedan när han uppvaktade min dotter.
He said, I questioned him about getting too physically involved with my daughter.
Så ifrågasatte jag honom i att han blev för fysiskt involverad i min dotters liv.
He said, I suspected as my daughter's father that immorality was going on.
Ja, jag misstänkte att omoraliska saker höll på att hända.
And he said, I questioned him and asked him if he was taking advantage of my daughter.
Och jag ifrågasatte om han tog fördel av min dotter.
And he denied it.
Och han förnekade.
He said, no, of course not.
Han sa nej, naturligtvis inte.
He was offended that I would even ask him.
Han var väldigt upprörd att jag ens frågade.
But he said the amazing thing was he just came to me today and asked my forgiveness.
Den otroliga saken var han kom till mig idag och bad om förlåtelse för det.
He said, sir, I was taking advantage of your daughter.
Han sa att jag visst tog jag fördel av din dotter.
I was committing fornication with your daughter.
Jag bedrev otukt med din dotter.
He said, would you please forgive me?
Kan du förlåta mig?
And he said, I forgave him.
Och jag sa, jag förlät honom.
He said, that's why I'm at the service tonight, because of what God has done in my son-in-law's life.
Det är därför jag är på den gudstjänst idag, för genom vad Gud gör i min svärsons liv.
It was amazing, friend, how God was at work in this young man's life.
Det var helt otroligt att se hur Gud arbetade i den här pojkens liv.
You see, the new purpose for living according to this text is holiness.
Den nya meningen med livet enligt den här texten är helighet.
I'm no longer living for myself.
Jag lever inte längre för mig själv.
But I'm living for him.
Men jag lever för honom.
Now here's the third thing.
Här är tredje saken.
Look in verse number 16.
Titta i vers 16.
Sarah, if you would read that for us.
Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre.
Okay. Now, here's the third thing I want you to see.
Här är tredje saken som jag vill att ni ska se.
When you become born again and become a new creature in Christ.
När man blir på nytt född och blir en ny skapelse i Kristus.
You receive a new perspective of who Jesus is.
Så får man ny syn på vem Kristus är.
You see him differently, friend.
Ni ser honom annorlunda.
I mean, he becomes a reality in your life.
Han blir en verklighet i ditt liv.
You love him.
Ni älskar honom.
You worship him.
Ni ärar honom.
You want to please him.
Ni vill göra honom nöjd.
Now, listen to this story.
Hör på den här berättelsen.
Back in the United States, a generation or two ago.
I USA för två generationer sedan ungefär.
In the mountains of California, they used to have prospectors that would search for gold.
I bergen i Kalifornien så fanns det män som var där och sökte efter guld.
And in a particular town,
och i en speciell stad,
these men would come in at night and they would unload their mules.
Och på kvällen så kom de in i den här staden och lastade av sina mular.
And they would go to bed.
Och de gick och la sig.
And then the next morning early they would pack their mules again and go back up into the mountains to look for gold.
Och nästa morgon igen så packade de på sina mular och for upp i bergen för att söka efter mer guld.
And they searched for gold all day long, mining for it.
De sökte guld och grävde efter det hela dagen lång.
And this went on for a number of months.
Det här pågick i flera månader.
And every night after they had searched all day long and worked so hard.
Varenda dag efter att de hade sökt hela dagen och jobbat väldigt hårt.
As they would come back in town.
När de kom in i stan.
The people of the town would gather around them.
Så samlas människorna i staden runt omkring dem.
And ask them, did you find any gold?
Och fråga, hittar ni något guld?
And they would always very discouragingly say, no, we found no gold.
Och de sa alltid väldigt uppgivna, nej, vi hittar ingenting.
But one night, one evening.
Men en kväll.
They found gold.
Så hittar de guld.
It was a very rich vein of gold to make all of them very wealthy overnight.
Det var en väldigt rik guldådra som gjorde dem rika över natten.
As they come back into town that evening.
Och när de kom tillbaka till stan den kvällen.
They talk to each other and say, "Let's not tell the town people what we found."
Så pratade de med varandra och kom överens om att vi ska inte berätta åt stadsmänniskorna vad vi har hittat.
If we share with them what we have discovered, then they will come up into the mountains and they will claim the find, part of the find, for their own.
Om vi berättar vad vi har hittat så kommer de att söka sig upp i bergen och ta det som vi har hittat.
Let's keep it hush hush.
Let's hålla tyst om det här.
Don't tell them.
Berätta inte.
Well, when they came in town that night.
När de kom in till stan den här kvällen.
The people gathered around them like they had many times before.
Så samlades människorna runt dem precis som de har gjort många gånger förut.
They asked the same question.
De frågade samma frågor.
Did you find any gold?
Hittar ni något guld?
And all the men looked at him and said, "No, we found no gold."
Och alla männen såg på dem och sa, "Nej, vi hittar inget guld."
They lied to them.
De ljög för dem.
But it was strange.
Men det var konstigt.
Suddenly the people went back to their homes.
Mitt i allt så for alla de här människorna tillbaka till sina hus.
They packed their mules.
De packade sina mular.
They loaded their wagons.
De lastade sina vagnar.
And as late as it was, they made their way up through a maze of darkness into the mountain.
Och så sent som det var så for de upp i bergen.
You know why they went up there?
Vet ni varför de for upp dit?
Because in spite of the fact that these men told them that they found no gold.
Fastän de männen hade sagt att de inte hade hittat något guld.
The evidence of their find was upon their countenance.
Så syntes det på deras ansikten vad de hade hittat.
They saw gold in their eyes.
De såg guld i deras ögon.
They could see it reflected upon their face.
De såg det reflekteras mot deras ansikten.
They knew in spite of the fact that they had been lied to that these men had found gold.
De visste fastän de männen ljög åt dem att de hade hittat guld.
And it's the same way when a person strikes the gold of God.
Det är samma sak när en person hittar guldet i Gud.
When a person really knows the Lord Jesus Christ as their Savior, you can't hide it.
När en person verkligen vet att Jesus Kristus är deras frälsare så kan man inte gömma det.
It's obvious to all in your circle of influence.
Det är väldigt tydligt för de människor som finns runt omkring dig.
And it's especially evident in the lives of your family.
Och det är också speciellt tydligt i livet i din familj.
Your wife notices a difference.
Din fru ser skillnaden.
Your children will notice a difference.
Dina barn kommer att se skillnaden.
It's like those men that mine there in Wales.
Det är som de här männen i den här gruvan i Wales.
When God saved those men in the country of Wales.
När Gud räddade de här männen i Wales.
They were all blasphemers before they knew the Savior.
De var alla
cursing.
De använde väldigt fult språk innan de blev frälsta.
But when God saved them, they began to speak the language of Zion.
Men när Gud frälste dem så började de prata Guds språk.
Their words were heavenly.
Deras ord var himmelska.
They spoke kindly to the animals.
De pratade snällt med sina djur.
The animals didn't know what to do.
Deras djur visste inte hur de skulle bete sig.
They weren't used to hearing the language of Zion.
De var inte alls vana att höra Sions språk.
They weren't used to hearing heavenly words.
De var inte vana att lyssna till himmelska ord.
They were only used to harshness and somebody being abusive to them.
De var bara vana med våldsamhet och människor som pratade fult med dem.
So the mules wouldn't work.
Och så mularna som vägrar jobba.
And that's salvation for you.
Och det är frälsningen för dig.
God changes your life.
Gud förändrar ditt liv.
So now look at this.
Så se på det här.
We've said first of all one evidence of being a new creature.
Vi sa först och främst så är beviset av att du är ny skapelse.
Is there's a new passion?
Att det finns ny passion.
Secondly,
there's
a new purpose.
Så finns det en ny mening.
No longer living for yourself, but living for the Lord.
Man lever inte längre bara för sig själv, utan man lever för Herren.
And thirdly, is a new perspective of who Jesus is.
Tredje, att man får nytt perspektiv på vem Jesus är.
He said, "You no longer know him after the flesh, but now you know him after a spiritual nature."
Man känner inte bara igen honom längre genom kroppen, utan man känner igen honom genom anden.
You know Christ after the Spirit.
Man känner igen Kristus efter anden.
Now this is exciting.
Det här är spännande.
Notice the very next verse after these three verses we've looked at.
Lägg märke till nästa vers som efter de här verserna som vi har tittat på.
Therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. Verse 17.
Den som är Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.
How do we know we're a new creature?
Hur vet vi att vi är en ny skapelse?
Friend, please don't miss taking the test.
Vänner, missa inte att ta det här provet.
When you leave this place tonight, I want you, if you're truly a Christian, to have a greater assurance that you're really in the kingdom of God.
Jag vill att ni går härifrån idag att ni ska ha en större tillsikt i att ni faktiskt är frälsta.
Three things become new.
Tre saker blir nya.
New passion.
Passionen.
Now no longer the fear of man, but the love of Christ.
Man är inte längre rädd för människan, utan man är rädd för Gud.
New purpose.
Nytt motiv.
No longer everything revolves around you, but now it revolves around the Lord Jesus Christ.
Allt snurrar inte längre runt dig själv, utan det snurrar runt Jesus Kristus.
And a new perspective of who Jesus is.
Nytt perspektiv på vem Kristus är.
I mean, you don't just know him academically, but I mean, he has changed your life.
Man känner inte bara honom akademiskt, utan han har förändrat ditt liv.
Therefore, if any man is in Christ,
därför om någon man finns i Kristus,
new creature,
ny skapelse.
These old things, just the opposite of those three things, have passed away. These other things have become new.
De här gamla sakerna som är motsats till de här tre som vi pratar om, så har försvunnit, och de här andra sakerna fått ta deras plats.
Now this is the most significant thing I'll say to you.
Det här är det viktigaste jag kommer att säga till dig.
And then we'll pray.
Och sen kommer vi att be.
The great miracle of conversion is not the changes that other people see in you.
Miraklet i omvändelsen finns inte vad andra människor kan se i dig.
But the changes that you see in yourself.
Men förändringarna som du ser i dig själv.
Can you take a step back and look at your life?
Kan du ta ett steg tillbaka och titta på ditt liv?
And say only God could have produced that.
Och säga bara Gud kunde ha sett till att det där finns.
Only God could have changed my course of living.
Bara Gud kunde ha räddat mitt livs inriktning.
Only God could enable me to love my enemies.
Bara Gud kan få mig att älska mina fiender.
Only God could enable me to love my wife.
Bara Gud kan få mig att älska min fru.
Or to submit to my husband.
Or att underlägga mig min man.
Or love the truth of God's word.
Att älska Guds sanning i ordet.
Only God could have changed my tongue, because formerly I was such a gossiper.
Bara Gud kan ha ändrat min tunga, för förut var jag som skvallrare.
But it's amazing how God is at work in my life.
Det är otroligt hur Gud arbetar i mitt liv.
So here's the question.
Så här är frågan.
Has God done such a work of grace in your heart?
Har Gud gjort ett sån här nådens arbete i ditt liv?
That it's not the changes that other people see in you.
Det är inte förändringen som andra människor ser i dig.
It's the changes that you see in yourself.
Det är förändringarna som du ser i dig själv.
And you just stand back and marvel and say, God be praised, for only he could have produced that.
Och du stiger tillbaka och helt förundrad och säger bara Gud kan ha gjort de här sakerna i mitt liv.
I ask you now, are you in Christ?
Jag frågar dig nu, är du i Kristus?
I hope you are.
Jag hoppas att du är.
Let's pray together.
Vi ska be.
Thank you, Lord, for this great privilege to come to this church and to share the word of Christ. Thank you, Father, tonight for this glorious reality that if any man be in Christ, he is a new creature. All things passed away. Behold, all things have become new. Father, this is no simple thing. This is a profound reality. And Lord, I would pray for any lady, any man here tonight present that does not know the reality of your saving power. Lord, I pray tonight that they would be moved to seek out help, that, Lord, they would not quench this desire, this sense of need. But, Lord, tonight they would seek out help through your word for you to come and do something for them that they cannot do for themselves. We thank you that Christ suffered and died for sinners. And we thank you, Father, for the promise that all that comes to him, he will not cast out. Father, tonight, draw. Do your work of grace. Give repentance. And Lord, I pray, bring that soul nearest hell into the family of God. We ask these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
Thank you.